En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Sportbladets Premier League-podd, det är eftermiddag nu när vi spelar in. Det brukar det inte vara, Frida, för du har precis anlänt hem till London från Liverpool där du var igår för att bevaka det som liksom såldes in som en seriefinal på förhand, men som slutade med att Arsenal stod som serieledare, nämligen 1-1-matchen mellan Liverpool och Manchester City då på Anfield. Du var där och fick uppleva detta. Jag tänker att det är väl bara att vi dyker rätt in i det. Vad var, alltså först och främst, vad var dina intryck från den här matchen? Det var ju en fantastisk fotbollsmatch på många sätt.
Ja, jag har otroligt många intryck. Jag måste nu ta ett par dagar och återhämta mig efter den här helgen överlag, för att det har verkligen varit intensivt, och det var ju ett slagfält ute på Anfield, får man säga. Det var inte så mycket, ja, i alla fall i andra halvleken så var det ju inte så mycket skönspel, utan det var mer med City som inte kom upp i nivå riktigt i sitt passningsspel. Liverpool som hade enormt bra pressspel, och sen då Ederson som gör den här vansinnes tacklingen som man ju lätt kan se i en match i korpen, och det var bara så mycket som hände, så otroligt många intryck. Men det man kan säga om atmosfären i stort var att det regnade väldigt mycket den här dagen, så att det var en oerhört blöt plan, och det kändes lite grann som att efter att Man City gör sitt första mål, en fin hörnvariant som de har jobbat på länge, berättade John Stones, då är det som att luften går ur lite grann ur hemmapubliken. Så att det blir ju på något sätt en perfekt start på den andra halvleken när Liverpool då får sin straff och McAllister kan dra in 1-1. Och efter det så var det bara kaotiskt.
Ja, Pep beskrev det som en tsunami. Och han har ju beskrivit Anfield på det sättet. Och det är ju den arenan som Manchester City, det har varit deras bogey-arena under hela Peps sejour i Manchester City. De har ju inte tagit speciellt många segrar där. Det är väl bara en, tror jag.
Under covid.
Va? Ja, det var den där när Liverpool hade typ 6 raka hemmaförluster eller någonting vid det laget. Det var ändå Liverpool som var närmast segern i den här matchen, Frida. Det beror lite på hur man ser det. Det är klart att Doku hade den där bollen i stolpen i 88. 89 eller någonting, men Luis Diaz borde satt något av sina lägen, och sen så finns det ju en situation precis i slutet med McAllister där väl de flesta är överens om att det borde blåsts en straff.
Om det inte hade varit så, hej förresten, om det inte hade varit så att de hade fått en straff tidigare, så hade väl domaren tagit den, eller? Alltså, för jag blev väldigt förvånad att det inte blev straff, måste jag säga.
Ja, jag tycker hela situationen är så himla intressant, för att mitt första intryck var också när jag såg situationen att det här blir nog straff. Sen står ju Michael Oliver i en så pass bra position att man tänker sig att han måste ha haft en väldigt bra överblick över den här incidenten. Och han anser då att i realtid så uppfattar han inte det här som straff. Och sen så har man folk i varummet då som anser att det är inte clear and obvious att vi ska kliva in här och säga åt Oliver att det är fel beslut. Och sen så har man både domarexperter, man har gamla spelare, och man pratade ju med väldigt många efter matchen igår. Och det är överlag 50-50, kanske lite mer åt att det skulle ha varit straff. Men jag tycker det är intressant att vi har en sån incident då med bara ett par sekunder kvar. Men ja, hade den incidenten skett tidigare i matchen, hade Oliver blåst då, det är mycket möjligt. Det hade varit väldigt, väldigt kul att prata med honom idag och höra hur han ser på situationen en dag senare. Men nej, det så blev det.
Jag tycker sen en annan aspekt i den här matchen, jag håller ju med där, Liverpool var ju närmast alla tre pinnar rakt av. Alltså Salah, nu var han ju ännu en gång tillbaka. Alltså, vet att förra gången han kom tillbaka från skada så tänkte man, oj vad sprudlande han är, oj vad suger han är på spel. Och man känner ju samma sak här, han sitter och skrattar och skojar på bänken. Sen när han väl kommer in, öppnar upp med och slår den helt makalösa passningen i djupet fram till Dia som jag ska ju göra någonting bättre av det här, det här läget han får. Men otroligt spelsugen och liksom taggad Mohamed Salah igen, som ju på något sätt nästan med bara de där få aktionerna han gör direkt efter att han har kommit in på något sätt också verkligen befäster hela den här Liverpool-trycket som ändå blev i andra halvlek. Den City har otroligt svårt att komma till någonting vettigt eller konkret överhuvudtaget.
Mm. För Liverpools del, jag tycker det finns en spelare som sticker ut i den här matchen. Nej, det finns många som är jättebra. Alexis McAllister är ju fantastisk, han har ju varit så bra den här vintern. Men Wataru Endo...
Mittbackarna var ganska bra också.
Alltså Van Dijk är ju tillbaka i sin bästa form. Jag menar, det är åtminstone den bästa backen jag någonsin har sett spela i Liverpool. Så mycket kan jag säga. Han är helt sensationell. Han förlorar ju i stort sett inte en enda duell någonsin. Plus att han har det där hotet offensivt. Men den som jag tycker sticker ut i den här matchen, med tanke på motståndet, är ju Wataru Endo. Därför att han vinner allt. Han är överallt. De måste hata honom, motståndarna. För han är och nöter och han är där och smäller på. Han spelar inte speciellt fult, men han spelar hårt. Det går snabbt. Han kliver in rejält. Det är liksom inga dobbar upp. Det är inte den typen utav försvarsspel. Utan det är hela tiden in med kroppen, in nära. Han ligger där, han läser spelet jättefint. Och sen när han väl får bollen så gör han ju alltid någonting av den. Han är ju så otroligt bollskicklig dessutom. Man kan vända spelet på honom. Han kan avlasta mittbackarna i uppspelen. Han kan kortpassningsspela med McAllister som ju också är fantastisk med bollen vid fötterna. Och som också är såklart en duktig bollvinnare och allt det där. Men jag är så imponerad av Wataru Endo.
Jag sa ju att han var bra i somras.
Jo, men just alltså...
När han kom... Det tog lite tid för honom.
Ja, det tog lite tid för honom. Men alltså, att komma med den... liksom blygsamma prislappen med den blygsamma CV:et får man ju ändå säga. Det var ju ingen som trodde att han några månader senare skulle gå in och vara bäst på plan i en seriefinal mot Manchester City. Men det var han och han var ju anledningen till att Kevin De Bruyne inte fick till speciellt mycket i den här matchen, eller Bernardo Silva för den delen.
Ja, det var ju, han fick ju inte riktigt rätt balans på sitt lag, Guardiola. Mm. Alvarez där ute på vänsterkanten.
Helt meningslös.
Ja, funkar ju inte riktigt. Och jag kan ändå förstå, och vi pratade ju om det i förra veckans avsnitt också, att Doku satt på bänken berodde ju på att han har ju inte heller varit särskilt formstark. Men i en sån här match så tror jag att man hade behövt en sån som Jack Grealish, som ju förstås är skadad. Ja. För att han kan ju på något sätt, eller han har ju den förmågan att han kan suga in bollen och lugna ner tempot på något sätt. För att här blev det så himla frenetiskt. Det var som att, jag tycker det är ovanligt att se Man City så stressat som de var, inklusive Rodri då, som hamnade i någon hetsk ordväxling med Kyle Walker typ ja, 25 minuter in i matchen, och redan där så kände man att det är någonting som inte riktigt stämmer här. Och sen så de med De Bruyne som går av och har sin ordväxling med Pep Guardiola. Det var någonting som inte stämde här den här kvällen, så jag tror ändå att Man City, även om de är besvikna över att inte få med sig 3 poäng, och det hade förstås varit mycket bättre i titeljakten, så tror jag ändå att de är rätt så nöjda med 1 poäng. Att det hade kunnat bli ännu värre på något sätt.
Alltså, det som räddar poängen är ju att, du nämnde ju hörnvarianten Frida, men alltså, man måste ju lyfta alltså leveransen av den bollen från Kevin De Bruyne. Alltså absolut, en låg hörna mot första stolpen. Men att få den farten, den skruven, hålla den innanför planen på det här, är ett helt sanslös boll att kunna slå på det här sättet som han gör, tycker jag.
Ja.
100 gånger svårare än att slå liksom ett vanligt hårt skruvat inlägg, att få den liksom banan lågt på den. Är det...
Och betydelsen av John Stones också för den delen, som vi återigen ser här i den här matchen. Han har ju verkligen klivit fram och blivit en av de viktigaste spelarna i Man City.
Så är det. Haaland såg vi inte jättemycket av i den här matchen. Fick inte de ytorna han är van att få, eller de bollarna heller. det är ju kombinationen Wataru Endo och Van Dijk.
Kwanzaa tycker och, jag verkligen ska in i ja, alltså,
man glömmer nästan bort att Kwanzaa var ett namn man knappt hade hört i somras. Han är liksom utlånad, kommer in som någon slags reservalternativ, har fått mer speltid än vad han kanske borde haft egentligen i det här skedet av sin karriär, men han ser ju färdig ut. Det är klart att Konaté är ett ännu bättre alternativ, men Konaté köptes för vadå, 600 miljoner eller något sånt där, 700 miljoner, jag minns inte hur mycket det var, ifrån liksom ett tyskt topplag. Men kvalitetsskillnaden är ju inte så märkbar de två emellan, så länge de får spela med Van Dijk, och det är väl det som är den avgörande faktorn här, för att han får ju allting att liksom lugna ner sig. Det är den där tryggheten runt honom som man verkligen märker spelar roll.
Är du säker på att Konaté kostade så mycket?
Nej, det var lite mindre. Det var typ 45 miljoner euro eller 45 miljoner, något i den stilen.
500 miljoner.
Jag vet inte, en halv miljard brukar man säga.
Ja, en halv miljard.
Med det mesta, liksom.
Jag minns inte alls hur mycket han kostade, men han kostade mycket pengar. Han var ett premiumförvärv på något sätt som kom med liksom franska landslagsmeriter och så vidare.
Du får tillbaka lite sill i podden så att du uppdateras på lite siffror och sånt.
Men det brukar väl inte hjälpa?
Nej.
Sant i för sig.
Intressant nu framöver också är ju såklart att Arsenal, vi ska komma in på deras match mot Brentford här alldeles strax, går upp i serieledning med en ganska stor målskillnad fördel gentemot Liverpool då på samma poäng. Och Manchester City en poäng bakom. Spelschemat blir ju väldigt intressant här framöver. Liverpool har ganska lätt spelschema nu de sista 10 matcherna in, fram tills man då har Tottenham och Aston Villa. De tre sista matcherna för säsongen är ju Tottenham, Aston Villa och Everton, och det är ju tre tunga matcher. Samtidigt som då Arsenal och Manchester City ska mötas en gång till. Så att det kommer bli på, vad säger man, på kniven hela vägen in den här säsongen. Och det uppskattar man ju, det är ju det man vill se. Ska vi ta oss därifrån då till Emirates och Arsenal 2, Brentford 1, Frida, för du var där också.
Ja, det var jag. Och den här matchen var ju inte lugnare. Eller man trodde länge under första halvleken att den skulle bli hyfsat lugn, för att Arsenal hade i stort sett full kontroll. Och när de dessutom får in det här första målet då genom Declan Rice, som för övrigt gör sin bästa målmässiga säsong någonsin, vilket säger rätt så mycket om dels hur hans roll i Arsenal är betydligt mer framåtlutad. Sen spelar han ju i ett...
Han spelar i ett mycket bättre lag.
Fler mål överhuvudtaget jämfört med West Ham. Ja. Men jag tycker ändå det är fascinerande, för att vi tänkte oss kanske att han skulle ligga lite djupare när han kom till Arsenal. Men han har ju på något sätt nu på sistone har han ju kunnat skjutas fram på grund av Jorginho och så vidare. Sen med det sagt så stackars Ramsdale som... måste hoppa in här ju, eftersom att David Raya inte får spela mot Brentford. Det smärtade en del när han släppte in det här målet, för att man kunde på något sätt känna hur jobbigt det måste vara för honom att sitta på bänken på det sättet, ha tappat tränarens förtroende helt och hållet, knappt spelat, kommer in. Och sen så gör man en sån tabbe som på något sätt också förändrar hela matchbilden, för att Brentford får ju förnyat självförtroende av det här och gör det jättejobbigt och obekvämt för Arsenal i andra halvleken. Jag menar, varenda hörna var ju rena rama brottningsmatchen in i straffområdet.
Men, ja, det är ju mycket så Brentford spelar. Alltså de är ju tuffa och stora och starka, och det är ju deras sätt så att säga, och det kan man ju, om man fångas upp i det, om man hamnar i att det är där matcherna avgörs, då kan Brentford vara ett riktigt, riktigt svårt lag att besegra faktiskt.
Just Ramsdale-situationen, han var ju verkligen i fokus här på olika sätt. Också att den situationen där han gör den här tabben som kommer från absolut ingenstans, den dyker ju upp i en sekvens som är någonting de väldigt ofta använder sig av i uppspelsfasen när de har David Raya i mål. lägger den här passningen. Liksom Raya har väl skött det med fötterna ganska bra hittills. Nu ska ju Ramsey göra det bättre oavsett, men det blir något talande just med fötterna då dessutom som den här tabben kommer. Men sen, hur han står i vägen för skott och gör räddning efter räddning på slutet och på något sätt revancherar sig och säkrar den här poängen. Jag är inte helt säker på att det här i slutändan då blir en match som Aaron Ramsdale tänker att liksom försvagade sina aktier med tanke på hur han ändå steppar upp senare. Det är absolut, det är en dundertabbe, men det är några riktigt bra räddningar han gör i slutspurten där också, den matchen. Man får inte glömma bort det i alltihop.
Ja, vi får inte glömma heller att förra gången som de mötte Brentford och Ramsdale också stod i mål så var han ju också svajig och revancherade sig. Hur säger man?
Revancherade sig.
Kan inte säga det på skånska. Revancherade sig i andra halvleken och stod för ett par räddningar. Men det var väldigt tydligt efter den matchen att Arteta, han ville ju knappt prata om Ramsdale. Han var så trött på honom då. Och jag tror att en sån här tabbe, det blir väldigt kostsamt nu när man befinner sig i en period av säsongen där man absolut inte får göra den här typen av misstag. Där ett sånt här misstag kan bli fällande för huruvida man vinner titeln eller inte. Så jag tror inte att Arteta har större förtroende för Ramsdale nu, även om han såklart måste vara glad och nöjd över att Ramsdale på något sätt tar sig samman där i andra halvleken och inte ställer till det ännu mer. Men det är förstås ett sånt misstag som kommer sig av, eller säkert kommer sig av, att han inte har spelat så mycket. Ja, det känns typiskt ett sådant i alla fall.
Alltså Arteta har ju tagit självförtroendet från Aaron Ramsdale och bara kastat bort det. Det är, så enkelt är det ju. Sen, om Arsenal blir ett bättre lag av att David Raya nu är självskriven första målvakt, det ska låtas vara osagt. Eller, alltså, tabellen tar lite tydliga språk och spelet att de är ett bättre lag i år. Och det får man väl se på det sättet. Men sen liksom mot personen Ramsdale så var det väldigt underligt hanterat alltihopa. Det tycker jag fortfarande. Även om som sagt, debatten om vem som ska stå i mål för Arsenal, den är ju ganska stängd sedan länge. Det är David Raya som kommer stå rätt av säsongen.
De tillresta supporterna sjöng ju såklart "You're just a shit, David Raya" efter det kvitteringsmålet. Men sen fick ju Ramsdale ändå sista ordet och vände sig väldigt tydligt mot han, de supporterna.
Det är väl
efter han slutsignal. Så att han fick en del upprättelse.
Ja, han har ju pratat om det vid tillfällen att han gillar att ha en dialog med motståndarsupportrar. Han brukar använda det som tändvätska och det har han inga problem med, men jag tror han har större problem med situationen han hamnat i laget, där, eller klubben han tillhör. Faktiskt. Framförallt med tanke på att han också känner att han inte är, egentligen är en speciellt mycket sämre målvakt än David Raya. Alltså, i min värld är det bara Mikel Arteta som tycker att David Raya är så mycket bättre än Aaron Ramsdale. Det är klart att Aaron Ramsdale nu, lite machotränad och med dåligt självförtroende, är en sämre version av sig själv också. Men en Aaron Ramsdale i form är en i min värld i alla fall, minst lika bra målvakt som David Raya.
Sen i situationen som har skapats så är det helt förståeligt och rimligt att David Raya är första valet och han kommer stå resten av säsongen. Han har varit ganska bra ändå på sista tiden också, får man säga. Men situationen i sig, och det här vi pratat om spaltmeter fast i ordform då i liksom poddar och sånt tidigare under sommaren och allt. Man undrar om situationen verkligen var en situation som behövde skapas. Det är väl där mer. Men som sagt, om de vinner ligan här nu och Raya står och fortsätter göra det bra, då har Arteta uppenbarligen haft rätt då.
Så att vi får se. Alltså, jag tycker inte heller att David Raya är en jättebra målvakt på något vis så. Alltså, han har ju sina svagheter helt klart. Men jag tror att det som Arteta inte gillar med Ramsdale, det kan vara att Ramsdale är ganska emotionell. Och att det på något sätt gör Arteta otrygg och att han kanske tror då att det påverkar backlinjen. Jag tror mer att det handlar om sådana aspekter, och sen också givetvis att han väl antagligen tycker att David Raya har fler bra egenskaper, men jag tror framförallt att det psykologiska spelar in också i hans beslut.
Ett rikt känsloliv är ingenting som Arteta kan connecta med direkt.
Han är ändå trevligare än vad man tror. Jag har svängt lite
efter
att jag gjorde en intervju med honom. Fick honom att skratta lite också i lördags, ja. Så att jag var nöjd med det. Det är det man får vara nöjd med honom, för att han ger inte speciellt mycket direkt på
matchen. Nej. Så är det verkligen. Arsenal upp i serieledning i alla fall. Och, ja.
Och vi får nog säga någonting om Kai Havertz.
Ja, Kai Havertz som gör. Jag sitter precis och läser en fråga om Kai Havertz. Vi kan väl slänga in den från Viktor här då. Är det Leverkusen Havertz som börjar krypa fram ur skuggorna? Varit helt fantastiskt sen årsskiftet och det har han ju verkligen varit. Framförallt har han varit avgörande. Han har ju gjort väldigt viktiga mål, viktiga poäng.
Ja, särskilt nu på sistone. Vad är det? 4 mål och 2 assist de senaste 4 matcherna, eller någonting sånt. Och det är ju givetvis väl behövligt för Arsenal som på något sätt ändå har letat efter någon de kan lita på där framme. Och nu verkar det som att Havertz ändå har kommit in i något sorts stim. Och han gör ju så mycket mer än bara mål, utan det är ju hur han länkar upp. Och allt sånt där som vi vet om att Arteta verkligen gillar. Sen är frågan om Harvard skulle ha varit på planen när han gör det här målet, för att han står ju för en filmning, får man säga, i straffområdet och borde ha haft ett gult kort. Domaren står inte jättebra till. Jag trodde först att han skulle springa fram och varna honom direkt, men han står ju inte, jag tror inte han står så pass bra till att han är säker på att det är en tydlig filmning från Harvards sida. Men Brentford var enormt upprörda efteråt och Collins skrek i tunneln på Harvards you cheat, alltså, den typen av saker. Så att
den typen av saker, det är ingen som har kapitera kanske.
Ja, alltså de kommer inte komma över detta på ett bra tag, tror jag, Brentford, även om de tar med sig rätt så mycket positiva saker från den här matchen sett till hur de ändå ta sig in i den här matchen mot ett lag som var mycket bättre än de själva. Men nej, den där Kai Havertz-incidenten blir ju på något sätt kontroversiell då i och med att det är han som avgör matchen.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi har ju en toppstrid som vi varit inne på. 3 lag inom avståndet av 1 poäng och lite målskillnad som skiljer. Men där bakom är det dessutom minst lika dramatiskt, vad vi säger. Kampen om fjärdeplatsen. Vi vet inte om den femte platsen kommer bli ett Champions League-spel eller inte.
Sannolikt inte väl. Alltså, det var inga bra resultat för de engelska lagen i förra omgången i alla fall. Det stärkte ju snarare Italien och Tysklands grepp om de där 2.
Brighton hjälpte ju inte till. Det
kan man väl konstatera att de inte gjorde. 0-4 mot Roma. Det kan vara väldigt, väldigt viktig seger för Tottenham där som vi såg i helgen här.
Ja, det kan det, för nu är man bara 2 poäng bakom då med en match mindre spelad än Aston Villa. Och alltså Aston Villa på hemmaplan förlorar 4-0. Såg man inte riktigt framför sig, man såg det inte heller riktigt i halvtid tyckte jag. Tyckte första halvleken var väldigt jämn. Det här var ju det mötet, om ni minns, från i höstas där det var, visst var det mötet där det var VM i offside-springningar?
Ja, precis. Jag fick faktiskt titta tillbaka, för jag kunde först inte minnas det här mötet på Tottenham Stadium. Men sen insåg jag att, precis, som du är inne på, det var det mötet.
Det var hur många offside-springningar som helst. I andra halvlek så tar ju Tottenham över, och det är ju faktiskt Dejan Kulusevski ligger ju bakom de 3 första målen. Hockeyassist på de 2 första, och det är han som vinner bollen i det där viktiga läget som man får de där omställningarna. Det är det som den här tränarna som har den spelfilosofin, alltså Postecoglou och Jürgen Klopp och sådär. Absolut viktigaste du kan göra anfallsmässigt är att vinna bollen i den där ytan, vinna i det där momentet så du får omställningen. Och han lyckas göra det 2 gånger om, och det är ju de 2 första målen för Tottenham. Oerhört viktigt. Och sen så gör McGinn någonting på något sätt som kändes väldigt skotskt.
Han visar sin inre skotte.
Ja, han
har ju tvekat lite på vad han har för nationalitet under säsongen. Han har sett ut som Iniesta snarare.
Ja, det där var inte...
Det var ändå bara hans andra röda kort i karriären eller något sånt. förstod jag, Marie.
Det här var rött, det kan man väl lugnt stå fast.
Ja, det var en riktig jävla nedhackning bakifrån. Alltså. Han bara
kom och... Han var tröttna. Ja. Plockade Udoji och det var tåka av.
Ja.
Jag blev också väldigt imponerad av Papamatar Sars inläggsfot. Alltså det där bollen han slår fram till Madison också. Otrolig precision för att vara en defensiv innermittfältare som dyker upp i en löpning på högerkanten från ingenstans. Sen rann det ju från i slutet, som sagt, med Villa som har en man mindre och inte kommer till sin rätt offensivt än någonting. Och,
ja, och sen jag menar utvisningen. Och...
Det var ju det som blev fällande på något sätt.
Ja, alltså, egentligen var det ju ganska jämnt fram till utvisningen. Och då har man ju dessutom släppt in två bollar och... Ja, det därifrån rann det iväg liksom, men ändå ett statement utav Tottenham, Frida.
Ja, men verkligen, och jag är nästan mest imponerad över hur pass bra Tottenham spelar utan boll. De är så himla välpositionerade, deras pressspel sitter verkligen perfekt och de tvingade ju på något sätt Villa att hela tiden bygga upp spel på mot en viss kant, och det var de obekväma med. Så att när nu när Tottenham har fått tillbaka spelare och ja, när allt sånt har börjat komma i ordning igen och de dessutom inte har Europaspel, får vi inte förglömma. För det har just ju Villa det, och det är mycket möjligt att det är så att de möjligtvis är lite trötta på grund av det. Jag tror att det talar till Tottenhams fördel, helt klart. Mm.
Ja, och nu kommer de att mögga in avstängd i tre matcher. Ja. Det blir väl visserligen någon FA Cup-match eller vidare FA Cup, jag minns inte.
Ja, men det blir väl i alla fall mot Man City också.
Ja, men City missar han, och han är ju superviktig för det här Emery-laget. Så är det ju. Så att, nej, det är ett avbräck även om man inte är skadad, så tre matchers avstängning är ju minst.
Även om man är skotte så måste jag säga att jag var överraskad ändå att han som liksom ledargestalt och sånt som pratade mycket om att det här inför, så han ju, det här är liksom en av de viktigaste matcherna i klubbens historia liksom. Det var ju liksom den nivån av superlativer han använde för att förklara hur viktig den här matchen var, och sen då att det är han som på något sätt blir syndabock, gör bort det, att det bara slår slint i huvudet och han väljer att yxa ner Udoji från ingenstans. Ja, det
är stökigt där också. Emery kastade sig in och fick liksom
drog bort
McGinn. Ja, fick gå emellan. Alltså det är nog inget bra om McGinn börjar veva där. Det är ju en pjäs. McGinn, och han var på dåligt humör. Så det hade kunnat bli fler matchers avstängning om inte Emery hade klivit in där kanske.
Han fick ju fråga om det också, Emery, efteråt. Ja, var det utvisning? Och så svarade han bara att han är passionerad, McGinn. Det är passion.
Skotsk passion.
Tur att det inte var Roberto Daversa som var där inne och skulle svära på honom. Lecce-tränaren fick sparken idag för att han...
Ja, just
det,
han skallar
Thomas Henry efter match och så fick han kicken direkt efter. Också ett sätt att lämna tränarjobb.
Ja, så kan det gå. När inte Haspen är på. Bakom topp 5 där då så jagar ju Manchester United. Jag vet inte vad de jagar riktigt. Det är ju en bra bit upp. Champions League-platser tror jag att de får nästan sikta in sig på till säsongen 25-26. För att avståndet upp är ganska långt. Men man fortsätter ta poäng trots att spelet inte värmer. Två straffmål blev det mot Everton i en match som... hade kunnat, alltså om Everton bara hade haft någon som kunde göra mål i det där laget.
Oj, vad ofta vi har sagt det där förut.
Ja, men det är ju så. För att det var ju gata igen på Uniteds mittfält. Gång på gång spelar de sig rätt igenom. Det är superlångt mellan lagdelarna i Manchester United. Däremellan så är man ju ganska effektiv. Garnacho är duktig när han har bollen vid fötterna i offensiv tredjedel. Absolut. Jag tycker också att backlinjen gör det bra när det är liksom mot fasta situationer och sådär. Men där i mitten. Det är inte Barcelona man möter. Det är liksom Everton och det är på Old Trafford. Och gång på gång får Everton bara springa rätt igenom med bollen. Jag begriper inte på systemet just nu.
Ja, det var ju väldigt tydligt att Everton åkte dit med hyfsat stort självförtroende. De pressade ju högt och aggressivt och kände väl att de verkligen hade chans att vinna där. Och det är väl ett problem för Man United att motståndare som de såklart ska vinna mot, inte relativt enkelt, så kan man ju aldrig säga i fotboll, men det är väl självklart att Man United ska vinna över ett Everton som på något sätt ligger så pass långt i tabellen och har så pass svårt att göra mål. Men nej, eftersom att Everton har problem med slutprodukten och sen så två mindre bra ingripande får man säga i straffområdet av Tarkowski och Godfrey, då då fick ju Man United en väg in i matchen, men de släpper till mycket lägen.
23 avslut hade Everton i den här matchen. Jag menar...
Ja, och jag tror att det är totalt 47 över båda mötena. Och Everton har inte gjort ett enda mål på de 47 avsluten, ska man komma ihåg. Nej. Men vad händer när man möter Liverpool istället för Everton? Ja, det kommer ju bli svårare att hålla tätt, helt klart.
Erik Ten Hag såg i alla fall glaset som halvfullt. Han hyllade ju XG-siffran efter matchen. Efter två straffmål.
Ja, XG på straff är ju rätt högt, va?
Det är det jag menar.
Alltså jag får ändå ge honom att visst, absolut, han kan framstå som Delulu, men samtidigt så, jag menar, cred till honom för att alltid
verkligen
alltid hitta någonting. Menar, att greppa, alltså ett litet halmstrå att greppa efter. Han är ju ändå en positiv person. Det kan vi ju inte beskylla honom för att vara så negativ.
Verkligen.
Nej, det är
han har valt den vägen, och det är väl där United måste jagar, på tal om vad de nu jagar. Det är väl typ good vibes liksom. Att de ska ha det. Det ska vara god stämning kring laget för att de ska kunna satsa liksom på allvar och ha någon tillförsikt i nästa säsong. Det är väl där man på något sätt jagar. Och såklart att ta en Europa League-plats, vad det innebär. Det kan innebära jättemycket också att gå hela vägen i en sån turnering nästa säsong. Mm. Men den här säsongen har ju inte blivit som de hade önskat, och Erik ten Hags projekt har inte gått som de önskat. Sen får vi väl se om det är Kobbie Mainoo får sällskap av Casemiro nästa säsong på det där läckande innermittfältet av Casemiro.
Alltså, de måste,
det blir nog Saudi.
Ja, han har väl redan börjat semestern. Han gjorde ju det redan i somras. Ett år senare än vad jag kanske hade farhågor om att han skulle göra när han lämnade Real Madrid. Det får man väl ändå säga. Han höll ihop ett år.
En som jag är besviken på är det här är ju också Amrabat. För han har ju inte erbjudit någon slags kvalitet när han har kommit in. Han har ju inte kunnat vara ett alternativ. Han har varit för dålig.
Det var en VM-värvning i total panik.
Ja, men jag tyckte ändå, alltså, inte bara VM. Jag tyckte han var jättebra. Tittar inte jag på alla matcher han spelade i Serie A förra året, men i super i Conference League-finalen mot West Ham tyckte jag han var bäst på plan. En energispelare, en, alltså, som täckte stora ytor, kunde både liksom skapa men också vara den här destruktiva kraften på mittfältet. Jag tycker inte han är någonting av det i det här. Nej, Manchester United. Och det är klart att det inte var en världsklassspelare som man värvade, men det var en spelare som jag trodde skulle vara tillräckligt bra för att spela i ett bättre än vad han har varit.
Det är ju många spelare i United som
inte... Och det där har vi sagt om så många spelare som har värvats till United, och det är väl det där att vi får väl peka på hela miljön och strukturen runt det här laget, och det är väl det man ska på något sätt försöka ta tag i nu med nya ägarna som har kommit in och sådär.
Sen var det ju uppseendeväckande också det här Ten Hag sa om Reguljon och att han ångrade att de släppte honom, för att han blev lovad, men prognosen löd från klubbläkarnas sida att Malaysia och Shaw skulle komma tillbaka och vara skadefria och frid och fröjd. Men så blev det ju inte, och nu står man ju liksom utan, man spelar med Victor Lindelöf på vänsterbacken och ja, han är väl habil, men han är ju inte den vänsterbacken som man kanske behöver. Han är ju inte den offensiva vänsterbacken. Nej. På något sätt. Så att, ja, det är ju helt klart ett problem för dem.
Mm. Nej, men ändå har de ju liksom någonting att ta med sig från den här säsongen, även om det nu börjar liksom närma sig en period där man... Ja, Man kommer kanske få släppa den här Champions League-drömmen, rikta in sig på Europa League, och det kommer man antagligen lösa. Det man däremot har fått den här säsongen är ju en Rasmus Höjlund, en Kobbie Mainoo, en Garnacho som har tagit ytterligare kliv, tycker jag. Alltså, det finns en ung kärna, en ung offensiv kärna i det här laget som det finns att bygga på och som ger lite hopp om framtiden ju.
Ja, det var jag pratade med en person här om dagen som just om Ten Hag och det här med att särskilt när Ten Hag anlände till England så var ju hans engelska väldigt dålig, får man säga, och den är ju fortfarande inte helt perfekt, men han har verkligen förbättrat den och kan ju kommunicera på ett helt annat sätt nu jämfört med då. Men det var ju det som fällde avgörandet, exempelvis när Tottenham var ute efter en ny tränare och kikade på Ten Hag, just att de tyckte att hans engelska inte var tillräckligt bra. Jag tror helt enkelt att Ten Hag har haft rätt så mycket emot sig, alltså redan när han kom hit, att det var så många hinder för honom. Dels det då språkliga och att man ska akklimatisera sig till en ny liga och ett nytt land. Och sen så dessutom då alla andra problem kring klubben och sen nu en massa skador. Jag försöker inte hitta ursäkter egentligen för Ten Hag, för att han har ju inte gjort det tillräckligt bra den här säsongen. Man United har ju inte tagit kliv framåt, men jag bara menar att det kan inte ha varit helt lätt för honom heller personligen.
Nej, men det där med kommunikation är ju otroligt centralt. Alltså. Det minns jag när Jürgen Klopp kom till Liverpool. Och då hade han ju erbjudanden från Spanien till exempel. Han var ju en av de mest eftertraktade tränarna i Europa då. Och sa han, nej, jag kan inte spanska. Det känns fel för mig. Jag kan engelska. Jag känner att jag kan tillräckligt bra engelska för att träna ett lag i England. Men jag pratar inte spanska, jag pratar inte italienska. Därför känns det liksom, jag kan inte göra mig förstådd, jag kan inte kommunicera på det sättet jag vill, alltså känner jag inte att jag klarar av att träna ett lag i de länderna.
Han var ju inte en David Moyes direkt, så att det var inte liksom läge för att det
är Spanien. Pep Guardiola är ju en jätteskicklig kommunikatör, pratar många språk. Man minns Arsene Wenger var ju känd för att prata 4-5 språk flytande. Hans tyska chockade ju alla, hans japanska
vad jag vill, han kommer till bak så blir förbundskapten i Japan, så det inte blir en så här udda laguttagningar igen under Morias som jag vill bara ha Wenger som förbundskapten.
Jag tror att det spelar stor roll.
Ja, vi har ju faktiskt Nuno i Premier League som pratar typ 6 olika språk och det är ju en jättefördel för honom naturligtvis, rent pedagogiskt, att han kan kommunicera med precis varenda spelare i truppen.
Ja, framförallt i lag som Wolves och Nottingham där nästan ingen pratar engelska.
Ja, faktiskt. Det är väldigt... Forest är ju ett väldigt mångkulturellt lag, ja. Verkligen.
Det där är väldigt viktigt. Och jag menar, Pochettino är väl ett undantag i sådana fall. Han pratade ju väldigt lite engelska när han slog igenom med Southampton. Gjorde väl sina intervjuer på spanska och sådär fortfarande, men han kanske är undantaget av de här då. Han har väl varit duktig på att kommunicera på andra sätt.
Man kan också vara Loco Bielsa och ha med sig tolken. Då kan man komma långt också.
Ja, precis. Vi kan väl ta oss till Forest då, därför att det börjar osa lite katt runt Nunos gäng. 0-1 blev det mot Brighton. Man är farligt nära nedflyttning redan nu och poängavdrag på G. Det ska vara hearing nu i veckan, Frida. Vi räknar väl med att det kommer bli någon slags poängavdrag. 3-4 poäng har det spekulerats i. Självmål. Alltså det är en sån där... Det är uppförsbacke för... Nuno var uppenbart frustrerad. Det var domslut. Jag vet inte hur många matcher han rabblade upp där i sin rant om domarna. Domslut som har gått emot dem. Men ja, det är tufft för Nottingham Forest just nu.
Ja, han kanaliserade sin inre Mario Balotelli när han sa "Why always us?" Det kan man printa på t-shirts och sälja som merch. Men jag börjar bli lite trött på honom också. Han försöker hitta, och jag kan förstå på ett sätt, han är upprörd över att det var väl Mordor i det här fallet som inte får rött kort. Och naturligtvis, hade han blivit utvisad så hade det ändrat matchen helt och hållet. Och jag kan förstå att det är små marginaler och de var upprörda över att de inte fick bollen mot Liverpool för en vecka sedan. Och de behöver alla poäng de kan få nu för att hänga kvar i Premier League. Jag förstår allt det där och att det måste vara väldigt frustrerande. Men det är väldigt naivt att tro, och det här gäller alla tränare egentligen och alla klubbar och supportrar. Det är så naivt att tro att bara för att vi plockade in VAR, eller instiftade VAR, att alla felbeslut eller beslut som är 50-50, att allt sånt skulle försvinna. Det kommer inte göra det. Och det kommer fortfarande ske mänskliga misstag. Och ja, visst, nu är det ett par domslut som har gått emot Forest. Men jag tycker samtidigt inte att man kan ta på sig offerkoftan här. Utan jag hoppas för deras skull att de hittar kraft i de här motgångarna och använder det till sin fördel, för att de skapar ju mycket och det handlar ju bara om att bli lite mer effektivt och få ut lite mer av den där faktiskt väldigt fina fronttrion som de har. Men ja, lite trött på allt dumma snack, men jag gillar ju inte VAR heller. Jag tycker ju inte vi ska ha det, för att Nej. Det hjälper ju inte, på något sätt. Vi sitter bara och snackar om domslut varenda vecka. Jag är så trött.
Jag håller helt med dig. Det är precis det där att när man börjar säga att det blev 80% mer korrekta domslut när jag inför det. Nej, det finns inte korrekta. Ibland är det faktiskt grått eller vitt och ibland beror det helt på betraktaren om ett domslut är korrekt eller inte. För det finns sådana gråzoner i fotboll och då går det inte att tro att vi ska få en absolut sanning i domslut. Mm. Och så vidare, så där håller jag helt med. Sen var ju det här också på något sätt dobbtacklingarnas moder, så att säga, så att det var helt sjukt att det inte blev rött, det måste jag ju säga.
Jag menar inte att Nuno har fel sätt, utan det handlar mer om att nu börjar det bli väldigt mycket, och just det här att man har anställt Mark Klatzenberg och är mycket nu kring Forest och domslut och,
ja. Det är ju också jävligt konstigt, men jag tycker också så här att om nu VAR inte hjälper, alltså jag kan köpa att ett domslut blir fel om det är en domare på planen som har fattat ett beslut när det har gått i realtid, för saker ser annorlunda ut. Nu sitter ju alla och förväntar sig att vi ska bedöma allting i slow motion, därför att VAR tittar på saker i slow motion. Exakt. Det är ju också fel.
Ja.
Så jag är ju helt med er såklart.
Ja, var vi verkligen så här arga på domarna?
Nej, när det var vi inte.
Hade VAR. För det säger ju Nuno också, att när jag kom hit till England för 6-7 år sedan, då var det helt annorlunda, då var domarna mycket bättre. Men så tänker man, men skillnaden var ju att VAR inte fanns då. Och sen samtidigt, visst, det en kull eller en generation domare som har slutat, så är det ju. Det har kommit in nya rätt så gröna domare, och det märker man av ibland att de inte har fullt så mycket erfarenhet som exempelvis Mike Dean. Men eller samtidigt så tror jag att det är den skillnaden han känner helt enkelt. Att han förväntar sig att det ska VAR en så mycket högre nivå nu på alla domslut. Så att då önskar man sig förgäves på något sätt.
Jag hade kunnat tänka på att ha fler domare på planen. Det hade kunnat VAR. Jag menar, du har två domare i handboll. Du har liksom, jag menar, hur många domare har du på en basketplan? Jag menar, det är för att...
Hamnar de inte lite i vägen då? Eller?
Nej, de lyckas ju med ändå göra ibland, domarna.
Ja, vilken var det Roma Brighton? Nej, det var ju Bayerns match, va?
Där var det ju snarare en domare som...
han var i vägen hela tiden.
Jag tänkte precis att Bayerns senaste match så var det en domare som en stor hjälte snarare. Rädda livet på Joshua Gilavogi. Med att VAR liksom väldigt...
Ja, men Champions League.
Du tänker på Champions League. Jag tänkte på Bundesliga nu i helgen. Men
det är ju såklart också bra att ha folk på plats som kan rädda liv, men
det förväntar man sig inte. Det kanske inte ingår i domarnas liksom arbetsbeskrivning. Nu var det här en heltidspolis.
Detta börjar spåra nu.
Ja, precis.
Vad säger vi om Brighton?
Alltså Brighton har ju haft en väldigt tuff period ju, och det har ju inte varit någon bra säsong för dem. De Zerbi, det är ju klart väldigt mycket skador och det är en tunn trupp. Men det också finns en del spelade man för högre förväntningar på. En Ansu Fati till exempel hade jag högre förväntningar på än VAR han har levererat.
Jag ser ungefär precis lika bra ut som han gjorde i Barcelona förra säsongen. Och det är sorgligt att konstatera, men den där slitaget han fick och skadorna han fick, det tror jag kan ha förstört en väldigt fin karriär.
Sen, jag måste också bara nämna det här självmålet, för det är ganska roligt. Det är otroligt svagt ingripande från, vad heter han, mittbacken i Forest.
Om Bomba Medele.
Det är ju... Han är ju helt ren. Han är ju först på bollen. Han står ju bara ska motta in den, men gör det så dåligt så att han får någon slags halvträff och gör en liten minilobb över målvakten rätt in i mål. Det är ju så klantigt. Det är ju ingen ursäkt. Det är ju inte de flesta självmål man ser är ju ett misstag. Man kan ju inte göra mycket annat. Man kastar sig in på en yta för att annars blir det mål ändå. Det här är ju så dåligt.
Det var bara en som bemästrade konsten att göra självmål, det var Richard Dunn. Det var självmål, det var klassiska självmål.
Sen har de ju släppt in, jag tror det är 18 mål på fasta situationer, Forest, den här säsongen, vilket är sämst i ligan. Så att där har de ju helt klart ett problem, men det har vi sagt hur länge som helst. Jag trodde ändå att det skulle bli lite bättre under Nuno, och det har det ja, har kanske blivit lite mer stabilt, men nej, det är definitivt någonting som de fortfarande lider av, helt klart. Sen i Brightons fall, det här med att om de har haft en dålig säsong eller inte, det beror ju lite på vem man frågar också, för att ägaren Tony Bloom, hans målsättning är ju alltid att hamna i topp 10, och nu ligger de på 8:e plats, så att det är ju helt okej i hans ögon. Särskilt då med tanke på att man inte plockade in spelare som kan göra skillnad direkt under januari. Och det är han ju inte heller känd för. Han vill ju inte spendera en massa pengar. Och det är väl det Deschärby har hintat om, att han hade önskat sig fler spelare. Samtidigt tycker jag inte att Deschärby på något sätt har varit... alltså han säger ju vad han tycker och tänker. Men jag tycker inte på något sätt att han har varit respektlös mot Bloom och ledningen och sådär, utan han har ju egentligen bara sagt att ska Brighton kunna utmana på riktigt så måste man spendera pengar och få in fler spelare, särskilt när skadeläget är som det är. Men jag tror inte riktigt att Brighton är beredda att göra det, utan de är ganska nöjda med att det är så här, alltså rätt så stabilt. Sen är frågan nu kan man ju inte vända det. Ja, i och för sig, om det är något lag som kan vända till 0-4 underläge så är det väl just Brighton, för att antingen släpper de in 4 mål eller så gör de 5-6 mål framåt. Men jag tror inte att det kommer ske.
Mot det här mot Roma, nja.
Med alla de skadorna.
Det blir svår, nej, tror jag.
Det blir det.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Forrest, som sagt, de är där bara några poäng ner då till nedflyttningsplatserna, och det var ju 3 nedflyttningsplatsliggande lag.
Tre nykomlingar
också, ja, som alla tog varsin poäng den här helgen. Luton gjorde det i matchens absolut 11 sekunder kvar utav tilläggstiden. De hade inte haft någonting. Alltså Crystal Palace, de skapade ju, alltså de hade 1-0, det kändes liksom aldrig som att de skulle tappa det här, de fortsatte skapa målchanser, träffade ramen, tvingade fram fina räddningar, de skulle ju bara liksom spela hem det här, och det borde ju stått liksom 3-0. Och så kommer det från ingenstans ett inlägg från Andros Townsend som styr på någon och så rätt in i mål. Det är inte rättvist alltid i fotboll.
Nej, de hade ju tränat på den där varianten också på träningen dagen innan. Så att, kul för Woodrow att få göra mål. Det gör han väldigt sällan i sin karriär. Mm. Så att man kan ändå känna glädje med honom. Men nej, Luton var ju inte speciellt bra i den här matchen. Det är ju Palla som skapar långt fler chanser. Sen samtidigt så, det som definierar Luton den här säsongen är ju att de aldrig ger upp. Alltså de ger ändå lag en... ordentlig omgång varenda gång och kämpar ända in i slutet. Så att på det sättet är det kanske inte förvånande att de får in den här kvitteringen, och att Crystal Palace möjligtvis borde ha varit lite mer uppmärksamma, men ja, klart de grämer sig med tanke på skottstatistik och så vidare. De skapade mycket mer.
Ja, det gör de. Alltså det är ju, det var ett fantastiskt fint mål. Alltså den där klacken är ju så kylig, 1-0 målet, men de borde ju gjort fler mål. De har ju så många lägen. Och jag tycker de ser ganska, de får tillbaka ganska mycket nyckelspelare nu i Crystal Palace, tycker SS ser fantastiskt ut. Han har ju inte riktigt avslutet. Han är fortfarande för trubbig i sista tredjedelen. Det är för lite poäng, men
alltså, låt att han bara vara skadefri hela våren nu. Vill att han ska få någon form av kontinuitet och inte liksom få någon relapse där, för att man, det är en spelare man vill se få, alltså spela sig in i form på allvar nu, för en otroligt sevärd spelare där.
Han bara när han har bollen vid fötterna, han bara flyter fram på det där mittfältet. Det är så läckert att se honom spela. En poäng till Luton där, en poäng till Burnley efter bara får man säga, för man tappade ju en 2-0 seger eller 2-0 ledning borta mot West Ham. Fofanas mål, Frida, det är omgångens mål för mig. Herregud, vad hårt det skottet var.
Ja, han har ju på något sätt ändå kommit in och gjort en viss skillnad för Burnley. Och de behövde ju verkligen det, får man säga. De behövde pricka rätt på någon värvning i januari. Så att, nej, han har ju ändå, vad står han på nu, för sig, 3 mål. Det är inte överdrivet mycket, men...
Det är aldrig fel att få in en kille som drar 200 km i timmen från 30 meter upp i krysset.
Nej, precis. Ja, det är en märklig match också, för att West Ham som vanligt kan ju inte prestera över 90 minuter, det vet vi nu, utan de väljer sina tillfällen. Men återigen så ser man ju hur viktig, ja, det är ju Edson Álvarez som kommer in där efter paus, och han plockar även av Ward-Prowse och sätter in Antonio, och det ger ju på något sätt en effekt. Så att även om West Ham-supportrar fortfarande kommer säga att Moyes spelar tråkig fotboll och inte får ut maximalt av den här truppen, så får man ändå ge honom att han fick ju de här bytena rätt ändå. Och han var ju lite upprörd där, för att han tyckte att det skulle ha varit en straff för hans också.
Det var ju framförallt ett byte han fick rätt. Och det var att plocka in Danny Ings på
spelet. Ja, Danny Ings såg sugen ut mot sitt gamla Burnley.
Jag tror han ju ett som blev bortdömt. Vi kan göra det till efter det. Så det var ju...
Och sen hade han ett i ribban efter det också.
Ja, det är ett otroligt inhopp. Ja. Man får hoppas för Calvin Phillips skull att Gareth Southgate var på plats för att titta på typ Jared Bowen och inte på första halvlek.
Calvin Phillips, alltså. Pep har förstört honom.
Ja, alltså... Jag tycker det som är mest slående med Phillips är ju att man kan se på honom att han knappt har spelat på 18 månader. Ja. Han är ju helt urslag. Mm. Han, både passnings, ja, men med boll, och det är som att han inte riktigt har den där blicken. Och sen tror jag väl att han måste bli stressad av den här situationen också. Att han vill ju såklart prestera här och nu, för det är ett EM som väntar. Mm. Och hade han bara kommit upp i nivå så hade han haft en jättegod chans att ta en plats, för att det finns inte en sån hård konkurrens där ändå, och Southgate är ju känd för att på något sätt hålla fast vid sina favoriter, och Phillips har ändå gjort det bra i landslaget, men det ser inte bra ut för hans del. Jag tycker faktiskt synd om honom.
Ja. Klopp drog en lans för Joe Gomez till landslaget här efter matchen.
Alltså, den är inte helt dum.
Jag tycker Joe Gomez har ju varit fantastiskt bra den här säsongen. Han har ju också spelat på i stort sett alla positioner, känns det som.
Utmärkt backup-alternativ var med i en trupp som täcker på många olika scenarion, om inte annat.
En som inte har nämnt heller, Ben White, som har presterat på en väldigt hög nivå den senaste tiden. Det blev ju lite konstigt där under VM när han lämnade. Och man har ju aldrig riktigt försvar på egentligen vad exakt vad som hände. Men det känns ju som att han också borde vara med i en trupp.
2 assist gjorde han i alla fall i matchen för Arsenal här nu också, som vi kanske inte nämnde då förut när vi pratade om Arsenal-matchen.
Just det. Även Sheffield United, som ju fick smörj, får man säga, i måndags. Vi sa ju det.
Vi var så redo på att liksom bara avveckla hela den föreningen i liksom poddform här.
Ja, men alltså, vi har nu, ja, den matchen spelades ju efter att vi spelade in förra veckan då. Arsenal fullständigt bara monterade ner i hela staden Sheffield, kändes det som.
Dra inte in Wednesday-fansen i det här nu.
Nej, det ska jag inte göra. Det var pinsamt nästan hur avklädda de blev mot Arsenal. Och det är klart att Arsenal är väldigt, väldigt bra. Och Sheffield United svarar upp med att vara ungefär lika dåliga. Här lyckas man göra mer. Och man får ju med sig en poäng mot Bournemouth här, även om man har lite flyt i början där. Solanke halkar när han ska slå sin straff, och
det gjorde han.
Hade den gått in, så kan man tänka sig att då hade nog den där skallen börjat spöka igen.
Alltså jag blir nästan i liksom tvärtom provocerad av att Sheffield United gör det här bort på bortaplan. För titta på vad de faktiskt har sysslat med på hemmaplan i sina senaste. De har alltså släppt in minst 5 mål i sina 4 senaste hemmamatcher. De bara kollapsar match efter match och tvingar hem sina fans i förtid varje match. Och så åker de och visar att ja, men vi kan faktiskt spela relativt okej i fotboll. Det blir nästan ännu mer provocerande att de har gjort de insatser de har gjort på hemmaplan. Med det sagt, här, alltså att Bournemouth ändå får med sig en poäng är ju rättviset i lägena i den här matchen, utan tvekan. De har ju totalt spelövertag i början också. Sen visar väl ändå Bournemouth, när då Solanke inte har sin bästa dag på,
kan det är man... också ett lag med stora brister, helt klart.
Ja, men snarare också ett lag med ganska bra offensiv bredd, och det skulle komma in på att de
De slänger ändå in Dan Guatara som är högst liksom medverkande med 1+1 i den här matchen och gör mycket rätt som de trodde mycket på när de värvade någon innan han blev skadad och så förra säsongen. Enes Ünal som har gjort 2-siffrigt antal mål i La Liga flera säsonger som de värvade in i vinterfönstret. Något förvånande, trodde han skulle gå rakt in i en startelva för dem, men har ju varit någon sorts backup-alternativ. Kommer in här också och gör ett mål som säkert betyder jättemycket för honom nu efter flytten till Premier League. Mm. Jag tycker ändå de visar att de har alternativ där de kan förändra matchbilder och skapa saker när det inte funkar med Solanke och Kluivert och Semenyo och Tavernier och de andra. Det är väl den analysen man kan göra av...
Divock Origi.
Divock Origi är dock i Nottingham.
Vad säger jag? Jag menar...
Jag tänker ofta på Divock Origi.
Jag blandar ihop... Nej, nu fullständigt hjärnsläpp. Ja,
jag förstår att du tänker på Divock Origi.
Ja, men jag tänkte... Vad fan var jag tänkte på? Nej, det... Ja.
Divock Origi tänkte du på?
Ja, det var det jag gjorde.
Ja, i alla fall så... Ja. Adborn...
Jag vet inte vad det... Jag har en sån... Helt plötsligt då och då så säger jag bara Divock Origi.
Jag kan verkligen inte komma på vem du tänkte på.
Nej, jag kommer inte heller. Jag kan inte komma på vem jag tänkte på nu heller. Vem tänkte jag på?
Jag nämnde hela.
Var det Solanke eller du tänkte på?
Det var nog Solanke jag tänkte på. Nej, jag vet inte. Det fick någon slags stroke där. Vi får klippa det.
Det var ju lite för kul för att klippa bort.
Nej, du kan inte klippa bort det.
Det här får du inte klippa bort. Det här får stå.
Det här och Konaté... transferlappen.
Ja, men den är där var mer en retorisk poäng att han köptes in för mycket pengar och jämförde med Gerald Kwanza. Det kan jag stå för. Det här var ju en stroke. Bournemouth lyckades vända och fick med sig en poäng i alla fall.
Upp till och med gjorde de till 2-2 och det var väl en missräkning får man väl säga för deras del och kanske också för Sheffield United. De var två ganska missnöjda lag efter slutsignalen i den här matchen, också en viss missnöjd fantasy manager, det behöver vi inte prata om, men mitt lag kan ha likat av FPL Disasters den här omgången och ser väl det mesta om hur bra det har gått.
En match kvar, vi har pratat nu om både toppen och botten och där på den absolut meningslösaste mitten striden så hittar vi både Wolves och Fulham. 3 poäng som ingen riktigt bryr sig vart de hamnar, men det var Wolves som tog hem alla 3 efter mål av, nu ska vi se här, jag har skrivit ner det nu, jag har tappat hela min...
Alex Iwobi gjorde väl ett av de mest meningslösa målen den här säsongen.
Ja, precis. Alex Iwobi gjorde väl ett precis i slutet där för att ett tröstmål i en meningslös mittenmatch.
Ait Nouri inledde med.
Just det, så var det. Ait Nouri. Jag vet inte vad man ska säga om de här. Jag tycker Wolves är väl det laget... Egentligen båda de här två lagen har ju överträffat förväntningarna. Jag trodde i alla fall att båda de här två var i farozonen att vara indragna, kanske inte längst ner, men i alla fall att finnas med i en konversation runt nedflyttning den här säsongen. Det är de ju inte, någon av dem, alls i närheten av. Och ja, 3 poäng till Wolves, det var väl kul för dem.
Ja, dessutom så får man ju inte glömma bort att de ändå saknade en del spelare och dessutom Neto då som kliver av efter 45 minuter. Så just det. Gary O'Neill var ju väldigt stolt över den här segern och det kan man ändå förstå för de fick ju jobba för det hårt. Jag menar, tittar man på statistiken så expected goals ligger ju fullan på, vad var det, 2,70 eller någonting sånt, vilket är högt och Wolves låg på 0,83, vilket ju såklart inte säger allt om matchen, men det säger ju ändå en del, så att nej, O'Neill var väldigt nöjd med just den biten i alla fall och just faktumet att man bara ligger en poäng bakom Brighton nu på 9:e plats, så att ja, det här gör ju på något sätt också att O'Neill, han måste vara en kandidat som årets tränare eller säsongens tränare, för att så pass bra har han gjort det. Han har ju verkligen lyft det här laget mot alla odds egentligen.
Och som sagt, de har inte varit direkt förskonade från skador heller. Startar med Nathan Frazier, 19 år på topp i hans första Premier League-start. Löser ändå seger här. Tycker det ser... Ja, han har gjort det väldigt, väldigt bra. Det får man säga. Det var inte många som trodde.
Hörrni, vi ska kasta in lite frågor innan vi knyter upp för idag. Danne undrar, är Ortega ligans bästa andra målvakt? Jag tycker att Kelle här gör väl ett ganska bra... case för att vara ligans bästa andra målvakt. Han har ju varit otroligt stabil sen Alisson skadade sig.
Aaron Ramsdale kanske också.
Aaron Ramsdale ska... Ja, kanske inte efter tabben i helgen, men han spelar ju som sagt upp sig.
Hade man petat Ramsdale för Kelleher eller Ortega?
Vet inte.
Om du hade de tycker två de är som väl... målvaktsalternativ, det tror jag inte man hade gjort. Nu har ju Kelleher varit jättebra som sagt, men
ja. Jag håller ju verkligen med om Kelleher. Jag tycker ju att han har tagit väldigt stora kliv, och det har vi pratat om mycket tidigare, eller vi pratade om det väldigt mycket efter just ligacupfinalen, men han är ju helt klart hur stabil som helst. Man har inte saknat det liksom, vilket säger väldigt mycket.
Ja, verkligen. Johan Ekmark skriver: Lindelöf, borde han stanna kvar i United nästa säsong?
Jag vet inte om han får stanna kvar. Det är ofta hans namn dyker upp på diverse listor över hur det kommer att se ut när Man United storstäder i sin trupp. Jag vet faktiskt inte hur det blir. Och om man ens själv vill vara kvar.
Om vi tar det där som är på pappret, så är väl att det här optionsåret i alla fall i kontraktet, det har ju aktiverats. Så att han har ju ett kontrakt i 2025.
Men om man då vill sälja honom.
Ja, precis. Och det tror jag beror på rätt bud. Det beror på vad det finns för andra spelare tillgängliga. Det beror på vad som händer med andra backar du har i truppen. Du har ju Varane, är väl inte säker att han kommer att vara en del av nästa United när de bygger om. Det är väl Lisandro Martinez och tillbaka från skada. Han kommer ju vara det.
Ja. Maguire.
Ja, frågan är inte om Maguire har spelat kvar sig också med sättet han har växt den här säsongen. Jag tror absolut att Lindelöf skulle vara en spelare som United gärna skulle behålla, av, med tanke på att han används som vänsterback. Han har mångsidigt att han är en av liksom ledande rösterna i omklädningsrummet. Allt har väl att göra lite med vad Lindelöf själv känner också. Är han sugen på en flytt? Vill han ha en större roll i en annan klubb? Eller trivs han ganska bra med att vara, ja, inte kanske alltid spela, men fortfarande vara en väldigt viktig del av ett Manchester United omklädningsrum? För han är ju ändå varit ganska länge.
Jag tror säkert att han hade haft många intressenter. Helt klart.
Absolut,
alltså från
absolut.
Italienska ligan, spanska ligan, han
saudiska ligan.
Ja, han är ung bra försvarare.
Nej, jag tror också det hänger ihop väldigt mycket med om Ten Hag är kvar eller inte. För Ten Hag har ju uppenbarligen gillat Vigge. Han har ju spelat honom redan under förra säsongen, så var ju Victor en av hans... viktigaste försvarsspelare. Han var ju där, fick mycket förtroende, och han pratade ju mycket om betydelsen han hade i omklädningsrummet och som den ledare han är i det här laget. Men Ten Hag vara eller inte vara i Manchester United är ju också i allra högsta grad ett frågetecken. Och kommer in en ny tränare, så kan man nog förvänta oss en ganska stor rokad av spelare, och där kan man verkligen se...
Måste ändå skjuta in bara att vi får inte glömma bort att Ten Hag föredrog att spela Luke Shaw som mittback ett tag. Så ja. jag tror inte att det är så att han har haft överdrivet stort förtroende för Lindelöf. Men nu i brist, eftersom att de knappt har några spelare, så tror jag ju, att han har fått större förtroende för honom längs vägens gång på något sätt. Jag är osäker på hur pass stort det förtroendet är.
Alltså jag tror att nu, med risk att få käka upp de här orden, tror jag att om Lindelöf lämnar i sommar, då kommer det vara någonting som sker sent i fönstret. När man har lite mer pejl på vad du har för andra spelare, hur truppen ser ut, och det kanske dyker upp ett läge för honom att flytta, och han bestäms inse att nej, men jag kommer nog inte få spela mycket den här säsongen. Det är nog läge att röra på mig, om det så kan vara av speltidsskäl eller potentiellt av ekonomiska skäl. För jag tror absolut inte vi ska utesluta att det skulle kunna liksom gå åt det hållet, så att säga, heller. Han är trots allt kommit något i åren ändå.
Sevilla behöver väl bygga lite nytt till nästa säsong.
Behöver de ju varje år, det på att säga. Alltså där man hade velat
se. Han känns så Sevilla-kompatibel på något sätt.
Där jag tycker han skulle passa, som skulle varit väldigt kul att se, är ju Atletico Madrid. Ja. Under Diego Simeone, och se om han skulle kunna gå in i en sån trebackslinje till exempel och göra något.
Mm. Kanske. Thomas skriver: hur går egentligen hypen kring Evan Ferguson nu? Visst har det väl svalnat rätt rejält? Är han på riktigt?
Ja, alltså... han är ung. blir väl mitt svar. Nej, men han har dippat lite i självförtroende, tycker jag. Men det hänger ju kanske ihop med att Brighton också har sett lite blekare ut. Där bor definitivt en stor anfallare i honom. Men som sagt, han är ung, så att jag tror nog att han fortfarande har en väldigt ljus framtid.
Ja. Herman Kakansson skriver: kan vi slå hål på myten nu att Premier League skulle ge Klopp en avskedsturné? Kan folk sluta jämföra Doku med Jotas karatespark i huvudet på Skip? Ja, det kanske skulle varit straff, men inte ens i närheten av lika. Vad hände med indirekt frispark vid högt eller farligt spel? Jag vet inte, ska det vara det? Det enda jag minns från min egen tid, min väldigt, väldigt korta tid som fotbollsdomare i tonåren, var att obstruktion skulle leda fram till indirekt frispark. Så sa man på den tiden i alla fall. Har ni koll på de här reglerna?
Jag vågar inte uttala mig när jag har dubbelkollat.
Nej.
Det finns så mycket så här regler som man inte 100% har koll på om man inte har läst regelboken, känns det som domare givetvis har koll på, för de testas ju på sånt här för varje säsong och måste hålla det färskt. Men för oss fotbollstittare så är det oftast väldigt mycket som man inte alltid har koll på. Så är det ju.
Ja, det var allt vi hann den här måndagen. Hörrni, vi är tillbaka om en vecka igen. Det är väl som vanligt då, Sillypodd också senare i veckan, Makoto?
Ja, det är väl planen i alla fall. Inte exakt, vet jag inte när den blir, om det blir på torsdag eller inte, lite annat på pipen också, men det ska vi nog försöka ordna.
Mm, det är lite...
Vill du vara med och prata transfersummer på Ibrahima Konaté?
Vi får se. Nej, jag tror jag hoppar det. Mycket annat.
Vi kan nog hitta på ett Divock Origi transferrykte också.
Använda min besvärliga hjärna till. Hörrni, tusen tack alla ni som har lyssnat i alla fall. Det var allt för oss den här veckan, och vi är tillbaka om en vecka igen såklart.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.